Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så dagens evangelietext på midfastosöndagen. Så lyder Herrens ord genom evangelisten Johannes i det 6:e kapitlet och från den 1:a versen. Sedan for Jesus över till andra sidan Galileiska sjön, alltså Tiberias sjön. Mycket folk följde honom eftersom de såg de tecken som han gjorde med de sjuka. Men Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Påsken, judarnas högtid, var nära. När Jesus lyfte blicken och såg att det kom mycket folk till honom, sa han till Filippus: "Var ska vi köpa bröd så att de får något att äta?" Det sa han för att pröva honom. Själv visste han vad han skulle göra. Filippus svarade: "Bröd för 200 denarer räcker inte för att alla ska få var sin bit." En annan av hans lärjungar, Andreas, bror till Simon Petrus, sa till honom: "Här är en pojke som har 5 kornbröd och 2 fiskar. Men vad räcker det till så många?" Jesus sa: "Låt folket slå sig ner." Det var gott om gräs på platsen, och de slog sig ner. Det var omkring 5000 män. Jesus tog bröden, tackade Gud och delade ut till dem som var där. Likaså av fiskarna, så mycket de ville ha. När de var mätta sa han till sina lärjungar: "Samla ihop bitarna som blev över så att inget går förlorat." De samlade ihop dem och fyllde 12 korgar med bitarna som blev över efter de 5 kornbröden när de ätit. När människorna såg vilket tecken han hade gjort sa de: "Han måste vara profeten som ska komma till världen." Jesus förstod att de tänkte komma och göra honom till kung med våld. Och han drog sig undan upp till berget igen. Helt ensam. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Vi läser att påsken, judarnas högtid, var nära. Och det förklarar delvis folkets reaktion. De ska ju snart upp till Jerusalem och fira hur Mose hade lett folket ut ur fångenskapen i Egypten. Kanske Jesus var profeten som skulle komma. Profeten som var lik Mose. Och som skulle befria dem från den romerska ockupationen. För det var med denna insikt om hur folket tänkte som Stora rådet senare skulle säga om Jesus: "Vad gör vi? Den här mannen gör många tecken. Låter vi honom hålla på så här kommer alla tro på honom. Och sen kommer romarna och tar ifrån oss både templet och folket." De kände folket. Och de visste att folket gärna följde en profet som gjorde uppror mot romarna. Men de kände inte Jesus. Påsken, judarnas högtid, var nära. Det var den högtid som Jesus hade kommit för. Inte just den här påsken. Men framförallt inte på det sätt som folket tänkte sig. De tänkte att de kunde befrias från ekonomiska problem. Och få bröd direkt genom ett underverk varje dag. Som det hade varit under ökenvandringen på Mose tid. De tänkte att de kunde befrias politiskt. Och återfå självstyre helt och fullt över Israel. Ja, det här rörde sig om problem som de kunde påminnas om dagligen. När de såg de romerska soldaterna här och där. Och kanske ibland tvingades att utföra någon tjänst för soldaterna. Om någon tvingar dig att gå med en romersk mil. Och det var ju en rättighet som soldaterna hade. Att använda lokalbefolkningen som bärhjälp 1,5 kilometer. Och bekymren om de dagliga behoven. De märkte de också av. De kunde fråga sig: vad ska vi äta? Eller vad ska vi dricka? Eller vad ska vi klä oss med? Ja, som vi ser i dagens text har Gud omsorg och som sådana bekymmer. Men det behövdes en betydligt större befrielse. Inte från yttre svårigheter och bekymmer. Inte med en ledare som likt Mose står inför farao eller Pilatus för att kasta av deras bojor. Nej, de behövde, precis som vi, ett påskalamm som kunde befria och bevara dem från döden. Någon vars blod kunde vända bort Guds vrede över vår synd. Som gick bort för att segra genom att bli slaktad. Jesus visar idag att det är honom de har väntat på. Och han visar också att hans verk räcker för alla. Att det räcker så att det blir över. Om någon skulle fråga sig, kan Jesu blod verkligen täcka också min synd? Då får vi påminna oss om brödet och fiskarna. Var det någon som det inte räckte till? Nej, det blev istället 12 korgar över. När Jesus är med, då är det fullt tillräckligt. Som Johannes senare skulle skriva, mina barn, detta skriver jag till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus, den rättfärdige. Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra, utan också för hela världens. De befinner sig nu på andra sidan Galileiska sjön. Lukas berättar att de är nära en stad som heter Betsaida. Och kanske vi minns att Betsaida nämns också i början av Johannes evangelium, när Jesu första lärjungar presenteras. Filippus var från Betsaida, samma stad som Andreas och Petrus. Det är därför naturligt att det är Filippus som Jesus vänder sig till med frågan var de ska köpa bröd. Filippus känner trakten. Och det är naturligt att det är Andreas som den lilla pojken kommer till. Andreas kände folket i området. Det är nu inte bara folk från området där, utan mycket folk har följt Jesus på grund av de tecken han gjorde med de sjuka. Och de vill ha Jesu hjälp helt enkelt. Och parallelltexterna berättar att Jesus tar hand både om deras fysiska behov och botar de sjuka. Och även deras andliga nöd och ger dem undervisning. Och så går dagen. Det blir kväll och folket blir hungriga. De har inte tagit med sig mat. Och Jesu lärjungar har ju inte med sig mat till 5000 familjer. Och de har inte pengar som kan köpa mat till dem. När Jesus frågar Filippus, så är det för att Filippus ska påminnas om att även om det de har i sina händer inte på långa vägar kan räcka till, så är Jesus med dem. Och Jesus kan få också det minsta att räcka och bli över. Låt folket slå sig ner. Och det är som om Johannes fortfarande kan se händelsen framför sig. För han tillägger, det var gott om gräs på platsen. Och de slog sig ner. Vi vet ju alla vad gräs kan betyda när man sätter sig utomhus. Särskilt om det är torrt och marken lätt blir hård. Gräset är mjukt att sitta i. Och folket slår sig ner. Och så sker undret. Det är väldigt enkelt beskrivet. Jesus tog bröden, tackade Gud, delade ut dem till de som var där. Likaså av fiskarna, så mycket de ville ha. Det låter väldigt odramatiskt. Man får nästan intrycket av att folket är så hungriga att det inte är förrän efteråt, när de har ätit och är mätta och lärjungarna samlar ihop det som blir över, så de förstår vad de varit med om. Också detta att Jesus inte vill att något av maten ska gå förlorat säger något om honom. Om han har sån omsorg om maten. Ja, han bryr sig om maten eftersom han bryr sig om de som maten är till för. Lärjungarna samlar ihop det som blivit över. Och de får 12 korgar fulla. Och människorna säger, han måste vara profeten som ska komma till världen. Ända sedan Mose tid hade de väntat på profeten. Mose hade sagt, en profet lik mig ska Herren din Gud låta uppstå åt dig bland ditt folk, från dina bröder. Honom ska ni lyssna till. Det ska bli så som du begärde av Herren din Gud vid Horeb den dag ni var samlade där. Och du sa, jag vill inte höra mer av Herren min Guds röst eller se den stora elden längre. Då kommer jag att dö. Herren sa då till mig, de har rätt i vad de säger. Jag ska låta en profet lik dig uppstå åt dem bland deras bröder. Jag ska lägga mina ord i hans mun och han ska tala till dem allt vad jag befaller honom. En profet som skulle vara medlare mellan Gud och människor, så att de inte själva skulle höra Herren tala direkt till dem, ser den stora elden och riskerar att dö. De har rätt i vad de säger. Herren skulle sända en profet lik Mose, som var mellan honom och folket. Efter Mose död så är det tydligt att det här löftet ännu inte uppfylls. För då står det: i Israel uppstod ingen mer profet som Mose, som Herren kände ansikte mot ansikte. Inte om man tänker på alla de tecken och under som Herren sände honom att göra i Egyptens land för farao och alla hans tjänare och hela hans land. Och på all den väldiga kraft och alla de stora och förunderliga gärningar som han gjorde inför hela Israel. Men nu verkar profeten äntligen ha kommit. Och folket vill ta honom till Jerusalem och göra honom till kung med våld. Hade de glömt varför profeten måste komma? Det var ju för att de själva inte kunde stå inför Gud och höra honom förkunna sin lag utan att förskräckas och se hur de dragit på sig Guds dom. Det var detta profeten kommit för. Han skulle vända bort Guds dom genom att bära den själv som medlare mellan Gud och människor. Hebreerbrevets författare förklarar vad nya förbundets medlare kom med, som inte Mose kunde ge. Ni har inte kommit till ett berg som man kan ta på, till flammande eld och töcken, mörker och storm, till basunljud och en röst som talade sådana ord att de som hörde den bad att få slippa höra mer. De stod inte ut med det som befalldes. Även om det är ett djur som rör vid berget ska det stenas. Så skräckinjagande var synen att Mose sa: jag är skräckslagen och darrar. Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, till änglar i mångtusental, till en festgemenskap och församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till Gud som är alla stommare och till andarna av rättfärdiga som nått fullkomningen. Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och det renande blodet som talar starkare än Abels blod. Men när folket inte ser detta behov och inte känner sin synd tillräckligt för att förstå att de behöver frälsning, då tar de inte emot profeten som den han är. De vill göra honom till någonting annat. Så är det ju också i stora delar av kristenheten idag. Istället för att se Jesus som frälsaren från synd, som ger syndernas förlåtelse och barnaskap hos Gud genom sitt oskyldiga lidande och död, så förskjuts det lätt till att handla om vad Jesus kan göra för oss i det jordiska. Vi ser ju idag att han har omsorg också om sådant. Han ger bröd åt de hungriga. Men det är inte därför han har kommit. Ja, vi ser de mer liberala kristna som lätt gör kristendomen till ett politiskt budskap. Vi ska befrias från förtryck och orättvisor i samhället eller från miljöförstöring. Ja, då får vi påminna oss att som kristna är vi medborgare i två riken, Guds rike och konungariket Sverige. Att vi är medlemmar i Guds rike bör göra oss till goda samhällsmedborgare. Men vi får inte blanda ihop de här sakerna. Om samhället inte fungerar som det ska, så betyder inte det att Guds rike inte har kommit. Utan där människor ser sin synd och förtröstar på medlaren som Gud har sänt för oss, där är också Guds rike, hur den ser ut omkring dem. I andra sammanhang förskjuter man betoningen så att vår frälsning finns med i bakgrunden. Men det som lyfts fram är jordiska gåvor som hälsa, god ekonomi, ett lyckligt äktenskap och sådana saker. Så man menar att vi också är lovade om vi bara vill ta emot det. Ja, sådana gåvor ber vi om när vi ber om vårt dagliga bröd. Vi tackar Gud för allt gott han ger. Men i centrum i den kristna tron är lammet som blivit slaktat, men som lever och sitter på tronen. Vi får vakta också våra hjärtan, att den inte förledas av sådana tankar. För också i oss bor samma vilja som vi ser i dagens text, när man vill göra Jesus till en brödkonung. Men Jesus låter dem inte göra det. Han drar sig undan. Han är fortfarande den frälsare han kommit för att vara, vad folket än tänker om honom. Senare kommer han att följa dem till Jerusalem. Nej, han kommer själv att leda följet dit för att fira påsk. Då skulle ett lamm slaktas för varje familj. Om inte familjen var för litet för ett lamm, då delade man lammet med grannen. Josefus, som levde något senare, berättar att mer än 250 000 lamm slaktades i Jerusalem vid påsk. Otaliga lamm hade fått slaktas år efter år, men det var aldrig tillräckligt. När det sanna påskalammet gick upp till Jerusalem, så var det för att slaktas en gång för alla. Hans offer är så mycket större, eftersom Kristi person är så mycket större. När Guds enfödde son ger sitt liv, då räcker det för alla. Med ett enda offer har han för all framtid fullkomnat dem som helgas. Amen. Låt oss be. Herre Gud, himmelske Fader, du som genom din son med fem bröd och två fiskar rikligt har bespisat 5 000 män förutom kvinnor och barn. Vi ber dig, var också hos oss med din välsignelse. Bevar oss för girighet och detta livets bekymmer, så att vi framförallt söker ditt rike och din rättfärdighet. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.